Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tja Jonas.
Tjena.
Nu kör vi igen.
Yes.
Prata lite resor.
Ja.
Du, vi ska idag prata om flygbolagens samarbetsavtal.
Ja.
Varför ska vi göra det?
Det är väl en sån fråga som ofta dyker upp lite grann om hur flygbolagen samarbetar och vilka typer av samarbeten som finns. Ja. Och hur de här samarbetena skiljer sig åt. Och det kan vara lite av en djungel faktiskt.
Man har ju dels det här med allianser har ju ganska många koll på.
Ja.
Men sen finns det lite fler.
Precis, det finns ju det här med interline och coacher och joint ventures.
Ja, just det.
Vi ska väl inte bara gå igenom de olika typerna av samarbetena och vad de innebär.
Och vad de innebär för resenärerna och sådär.
Ja, resenärerna och för flygbolaget.
Okej, bra. Och du, jag tänkte, vi har ju Chatflights Plus som vi pratar om i varje podd. Men jag tänkte istället att vi skulle bara berätta lite om vår gruppchatt.
Just det.
Den lanseras här om en vecka ungefär. Fullt ut. Det är ju en rätt bra grej.
Ja.
Vad är det vi har byggt?
Nej, men det är att du kan bjuda in fler användare till samma chatt. Om ni ska planera en resa till exempel.
Ja.
Om det är till exempel familjen som ska åka till Costa Rica. Då kan ju bjuda in både frun och kanske barnen.
Ja.
Och chatta.
De som använder det här mest just nu är våra företagskunder.
Ja.
Och de använder det här för gruppresor, för konferenser och den typen av grej.
Precis.
Och vi utvecklar ju det här för att vi tyckte att liksom, när man jobbar med det här via e-mail så blir det såna här e-mailmonster.
Ja.
Och då tänkte vi att det är bättre att folk får in och chatta istället.
Exakt. Och sen är det även väldigt bra när man ska betala för resan, för då kan ju alla betala med sitt eget kort.
Ja, exakt.
Det vill säga, om man låter säga att jag hade bokat en resa med mina kompisar och jag tar allt på mitt kort.
Mm.
Då vill ju dels folk ha poängen och vill även bli täckta av sin reseförsäkring.
Ja.
Så att det är en väldigt fin funktion.
Så nu kan man få personlig service i en chatt där man bjuder in flera och sen så kan vi då, man får hjälp att boka saker, alla möjliga resor, inte bara för poäng då.
Ja.
Och det är hotell och transfers och allting.
Precis, och vi kan även hjälpa till att dra poäng från olika konton om det ska vara liksom ett gäng som åker på en bonusresa. Mm. Då är den här gruppchatten väldigt bra för det.
Ja, det är bra. Ni kan, om ni vill testa det här så kan ni be er agent att bjuda in er till en grupp. Men annars, om en vecka ungefär så kommer funktionen fullt ut så att man själv kan skapa grupper och sånt där. Det ska bli spännande att se hur det blir.
Ja, väldigt.
Ja. Åter till flygbolagssamarbeten.
Ja.
För du sa innan att det, liksom, det är ju många som undrar om det här, vad det innebär för min resa. Om jag till exempel köper en jag kan ju köpa en Finnair-biljett som egentligen genomförs av American Airlines.
Ja, exakt.
Och då blir man ju kanske lite vilsen i det här och undrar vad det innebär och sådär.
Precis.
Ja.
Så vi kan ju börja lite grann med de här fyra samarbetena. Och vi kommer ju gå igenom dem i den ordningen på hur pass ingående de är.
Ja, just det. Exakt, så det minst ingående kommer först.
Ja.
Ja, ja. Och det är vad interline-avtal kallas.
Precis.
Okej, så vad är det för något?
Ett interline-avtal, det är ju egentligen ett avtal bara mellan flygbolagen att kunna transportera passagerare på varandras flygningar.
Jo.
Så ja. Det här innebär ju då att flygbolagen kan ställa ut biljetter på varandras flyg.
Ja.
Man kan checka in bagage på varandras flygningar, man kan få ut boardingkort på varandras flyg och så vidare. Så det är egentligen det mest basala samarbetet.
Ja.
Och vi kan ju ta ett exempel som SAS till exempel.
Mm.
På SAS kan du boka resor med American Airlines på deras hemsida.
Vilket det är ganska intressant.
Det är lite märkt för att det är två olika allianser och de har liksom ingenting att göra med varandra. Men just för att de har ett interline-avtal så kan du boka en SAS-biljett till exempel St. Louis.
Ja.
Och då flyger du till, kan vi säga, Chicago. Och sen så byter du till American Airlines.
Men då flyger du SAS till Chicago.
Ja, exakt.
Men innebär interline-avtal, jag menar, i teorin innebär det ju att jag också kan bara via SAS boka ett American Airlines flyg inom USA utan att det ens finns ett SAS-ben?
Nej, inte riktigt, utan i det fallet så är det oftast i kombination med en SAS-resa.
Ja.
Så man kan inte boka flygningar hur som helst via bolagens kanaler.
Nej, inte hur som helst. Men för jag sa i teorin, i praktiken är det ju inte så, för att det gör det ju inte såklart. Men om man hade velat ha rätt verktyg för det, skulle man då kunna via SAS så att säga boka ett American Airlines-flyg inom USA?
Det skulle man säkert kunna göra om man lyckas få det på en IATA-biljett och ställer ut en SAS-biljettnummer, men det är nog en ganska dyr och komplicerad process. Ja,
men det är inte det som är grejen här, utan grejen är ju att SAS gör ju det här för att kunna kombinera in olika resor så att man faktiskt kan ta sig till en destination.
Ja, exakt.
Ja.
Och det här med interline-avtal, det är ju delvis när man bokar resor så är det ju bra, men det mest användbara är när någonting går fel på resan.
Ja, just det.
För att vi alla hört till exempel nu under SAS-strejken förra sommaren så var det ju många då som blev ombokade till andra flygbolag.
Mm.
Till exempel British Airways.
Ja.
Så SAS och BA, de har ju i princip inget gemensamt. De är ju konkurrenter.
Ja.
Men just för att de har ett interline-avtal så gick det då att boka om en SAS-passagerare på ett British Airways-flyg till New York till exempel just nu under den här strejken.
Just det.
Och vice versa.
Hur vanligt skulle du säga att interline-avtal är? Liksom, det finns ju väl kors och tvärs i princip genom alla flygbolag.
Ja, skulle jag säga att det är väldigt vanligt faktiskt, för att de flesta flygbolag har ju väldigt många interline-avtal.
Ja.
Och det är oftast liksom ett dussintal flygbolag, skulle säga 20-30.
Ja.
Och till exempel de som reser på ID-biljetter, alltså personalbiljetter.
Ja.
Där har ju till exempel SAS-anställda kunnat åka på Qatar på de här personalbiljetterna för att de har interline-avtal med dem.
Heter det ID-biljetter?
Ja, Industry Discount.
Ja, just det. Precis.
Så det är ju en väldigt fin förmån för dem.
Men sen finns det väl vissa flygbolag som i princip inte håller på med interline-avtal, eller? Hur är det med Ryanair till exempel?
Precis, där har jag för mig att de inte håller på så mycket med det, utan det är vanligare bland lågprisbolag att de inte håller på med interline och sånt där.
Nej, och det betyder ju att liksom när någonting går fel på ett Ryanair-flyg så sitter ju det enda möjligheten du har att lösa det här är att ta ett annat Ryanair-flyg.
Ja, eller köpa en ny biljett.
Ja, precis.
Norwegian, de har ju inte line-avtal med SAS.
Det har de, ja.
Ja.
Men är det inte så att Norwegian har lite färre interline-avtal?
Precis, för att Ryanair och Wizz Air, de har ju något annat system där de inte ställer ut på biljettnummer.
Nej.
Utan de har ju, det kallas för biljettlöst resande, det vill säga att du bara har en bokningsreferens och that's it.
Just det.
Och det är då man bara begränsar till det ena flygbolaget.
Ja. Men vet du om det, för jag kan tänka mig liksom alla de flygbolag som vi brukar kalla för reguljära flygbolag, vilket är liksom ja, SAS och American Airlines och BA och de här.
Ja.
De är ju liksom långt framskridna i hela interline-grejen.
Precis.
Men sen, och det är på ena sidan spektrat. Och sen har du de på helt på andra sidan, vilket är Ryanair och Wizz Air och de här som är helt bortkopplade från det här.
Precis.
Och sen antar jag att det finns lite bolag som är lite mitt emellan.
Ja, till exempel Norwegian eller Eurowings och de här som ändå liksom är semireguljära flygbolag som man kan kalla det för.
Ja, exakt. Och det här är ju ganska egentligen viktigt att bära med sig. Jag menar, är du affärsresenär och flyger kors och tvärs över hela världen och det är viktigt att komma fram i tid och sådär, så är det ju ett ganska bra argument att använda bolag som har interline-avtal.
Ja.
Om saker och ting händer.
Precis. Sen finns det ju vissa fall där flygbolagen kan säga upp sina interline-avtal mellan varandra.
Ja.
Och det var ju ett exempel i USA med Delta och American Airlines. Så det var väl under en period, det här var under pandemin, då många flyg var inställda på grund av personalbrist eller på grund av att plan gick sönder och det var liksom operational chaos.
Just det.
Och det var att American Airlines hade haft det ganska mycket under perioder och så bokade de om folk på Delta så de då har ett interline-avtal med.
Jag tyckte Delta inte om såklart.
Nej, så då tyckte man, ja, men ni har bokat för mycket platser på oss och nu kommer vi liksom säga upp det här.
Ja.
Så att ja, man kan ju säga att flygbolagen betalar ju varandra pengar, men oftast är det någon slags att de kvittar varandras skulder.
Ja, det är väldigt rabatterat antar jag.
Ja, så att oftast går de ju plus minus noll så att säga.
Just det. Ja, men då gäller det att man har någon slags lite gentleman's agreement, att man inte överutnyttjar det där.
Nej, exakt.
Ja, jag förstår. Då, i det fallet kan det bli fel.
Ja.
Ja, det var Interline-avtal, och det är ju då dels, du var inne på det här att när någonting går fel och man vill boka om och sådär, men det är också de här väldigt enkla praktiska sakerna, att bagaget checkas in hela vägen.
Ja.
Eller hur?
Ja,
att
precis.
Att du, som du sa, faktiskt kan ta dig till St. Louis eller vad det är med ett SAS-flyg. Liksom.
Exakt. Och just det här med att kunna checka en bagage hela vägen, det är något som vi får väldigt mycket frågor om.
Ja.
Personer som bokat en bonusbiljett på SAS till exempel Hongkong.
Ja.
Och sen ska de vidare till Manila på en, eller ja, Hongkong är ett gammalt exempel, för de flyr inte dit, men tidigare var det så.
Ja.
När SAS flög dit, och då kunde man åka till Manila på en separat biljett med Cathay. Och då just för att de har ett interline-avtal så kunde man då både få bagaget incheckat hela vägen och boardingkortet utskrivet på Arlanda.
Mm.
Fast den var på två separata biljetter och två helt separata bolag och allianser.
Ja, och där är den ena var bokad med poäng och den andra med pengar.
Exakt.
Bra. Finns det någonting annat som ingår i det här interline-avtalet? Till exempel, jag tänker på att man tjänar poäng i varandras flygningar och sådana saker.
Nej, utan då får man lägga in... Till exempel om man ska flyga vidare med Cathay från ett Star Alliance-flyg, då får man ju be incheckningsagenten att lägga in rätt bonusprogram under rätt segment.
Just det.
Så att där får man hålla lite koll, och i värsta fall får man efterregistrera poängen.
Ja, precis. För att om jag flyger med SAS och sen vidare med American Airlines,
ja,
och jag är Eurobonus-medlem,
precis,
då kommer jag då inte tjäna poäng på den sista benet för att de inte är med i Star Alliance.
Nej, exakt.
Ja. Så enkelt är det.
Exakt.
Och Interline löser ju inte det problemet.
Nej, då får man gå in på varje flygbolags hemsida när man checkar in. Och ja, då kan vi ju ändra bonusprogrammet.
Ja, det kan man göra. Men på American Airlines-benet så känner jag väl inga Eurobonuspoäng. Utan
nej,
då får jag ju lägga in mitt American Airlines-kort där. Så.
Ja, exakt.
Ja, exakt. Okej, men då kommer vi till nästa steg i det här. Vilket vi går ju som sagt från det minst engagerande eller det minst liksom invecklade till det mest engagerade. Och då kommer vi till något som kallas för coacher-avtal.
Ja.
Så vad är det som händer nu då? Vad är skillnaden här?
Coacher, det innebär ju då att flygbolagen placerar sina flightnummer på varandras flygningar.
Ja.
Så vi kan ju ta exempel mellan SAS och Singapore Airlines. De har ju ett coacher-avtal.
Just det.
Och det innebär att, låt säga att jag vill åka Arlanda till Singapore via Köpenhamn.
Ja.
Då kan jag boka hela resan antingen som SAS-coacher eller som SQ-coacher.
SAS är SK.
Ja.
Och Singapore Airlines är SQ.
Precis. Ja. Så då till exempel bokar man en på SAS hemsida, så heter det då Arlanda Köpenhamn till exempel SK1461.
Just det.
Och sen kommer ju då Köpenhamn-Singapore heta SK8001. Det vill säga det blir ett SAS-flightnummer på det där Singapore Airlines-flyget.
Okej, och det är intressant då. Och varför väljer man nu att göra så här?
Varför man gör det, det är för att kunna sälja biljetter via sina kanaler på ett lite mer förenklat sätt.
Fast man kunde ju i det här förra Interline-avtalet,
ja,
då kunde man ju också göra det. Men vad är skillnaden nu då?
Skillnaden nu är väl att flygbolaget då som har sitt flightnummer på coacher får en lite större del av kakan.
Ja, okej. Okay. Det kanske är bara ett mer avancerat avtal.
Precis.
Där man får, okay, man tjänar mer säkert.
Ja, de tjänar lite mer.
Ja.
För kundens, just det, och man tjänar lite mer, och sen så har ju då flygbolagen chansen att kunna styra lite mer över priserna.
Ja,
så att SAS kan till exempel då ha fares som är laddade till Singapore i sitt system, så att de kan ha ett eget pris Arlanda Singapore, och Singapore kan ha ett eget pris på Arlanda Singapore.
Ja, för att i vad heter det, Interline-avtalssituationen, så är det ju att i American Airlines-fallet så är det, har ju de prisat den biljetten.
Ja.
Och SAS har ju ingen kontroll över det.
Nej.
Utan det är bara att de kan sälja biljetten till American Airlines-pris.
Precis.
Men det du säger nu i coacher-avtalet är ju då att nu blir den här resan bli SAS egna resa, kan man nästan säga.
Ja.
Som de får prissätta hur de vill.
Precis, och då har de kontroll över hela biljetten.
Ja, okej, okay, intressant. För att jag har ju märkt, vi har ju sett det här, det är ju jätteintressant faktiskt att veta, speciellt när man flyger business och sådär långt, så är det ju så att har man professionella bokningssystem som heter GDS, som till exempel vi har, så innebär det att vi kan lite välja hur man gör.
Mm.
Så att om det går ett flyg då från Stockholm till någonstans i USA och vi har SAS ett coacher, nej, vilka är det nu? Det är Finnair som har coacheravtal med American Airlines.
Precis, de har ju joint venture, men det kan vi komma till senare, men de har ju coachers på sina flygningar.
Exakt, och då har vi sett att beroende på hur man, vilket prefix då, vilken kod man använder, så är det olika priser på de här biljetterna.
Ja.
Det är ju rätt så fiffigt.
Det är väldigt fiffigt, och det har även en ganska viktig del när det kommer till poängen.
Ja, just
så det.
Det
kanske är ganska bra att belysa.
Mm.
För att inom Star Alliance då så är det ju Operating Carrier inom coacher som avgör poängintjäningen.
Just det.
Och det här görs då enligt en dold tabell där du inte riktigt vet vilken bokningsklass motsvarar bokningsklassen på Operating Carrier.
Just det.
Så vi kan ta det här SAS-exemplet då. Den här resan till Singapore bokas då i J-klass på SAS, som är deras lägsta bokningsklass i business.
Ja, just det.
J-klass på SAS blir inte J-klass på Singapore. Utan då måste man gissa sig fram och se liksom, ja, men om J-klass på SAS nu är den lägsta, så måste då den lägsta på Singapore vara B-klass.
Ja.
Även om det inte alltid är fallet.
Ja, okej.
Okay. Så det är lite grann i blindo.
Ja.
På de andra allianserna, till exempel SkyTeam och Oneworld, då är det Marketing Carrier som avgör poängintjäningen.
Marketing Carrier?
Exakt.
Och vad innebär det då?
Det är alltså flygbolaget vars kod bokar.
Ja, okej.
Okay. Som till exempel, ja, exemplet Finnair och American Airlines. Så man kan boka en Finnair-flygning till New York via Helsingfors på American Airlines-kod.
Ja.
Då tilldelas poängen enligt American Airlines poängtabell.
Just det.
Så att bokar du en I-klassbiljett med American Airlines prefix, då får du poäng enligt American Airlines intjäningstabell.
Ja, just det. Och den kan vara högre än Finnair.
Den kan vara högre, och det här är också ganska viktigt nu när många program går över till revenue-based.
Ja, just det.
British Airways kommer göra
det. Förlåt Jonas, vi måste bara förklara. Revenue-based innebär att man tjänar poäng baserat på hur dyr biljetten är snarare än hur långt man flyger.
Ja, exakt.
Ja, ja.
Och just exempel British Airways och deras intäktsbaserade intjäningsmodell.
Ja.
Det är både BA och Finnair, och BA och Finnair kommer gå över till, BA har redan gått över det till, och American har det på sina egna flighter.
Just det.
Bokar du på egna bolaget med eget prefix och krediterar det egna bonusprogrammet, så kommer då poängen att krediteras baserat på vad biljetten kostade.
Just det.
Däremot så finns det ju en liten arbitragemöjlighet här.
Aha, okay.
Vilket innebär att du kan få poäng enligt det gamla systemet med bokningsklass och distans genom att boka med ett annat flygbolagsprefix och kreditera på ett annat bonusprogram.
Ja. Vilket inte är lätt att göra.
Nej, så att i fallet British Airways nu, de som vill ha Avios och Tier Points och allt det här.
Ja.
Då är framförallt Avios efter distansen och vill ha den här bonusen.
Ja.
Då ska du boka dina biljetter på ett annat flygbolagsprefix än British Airways egna.
Ja.
Så att du kan boka en BA-flygning London till New York, men med A-prefix.
Ja, just
det. Då känner du flera Avios än om du hade bokat den med BA-prefix.
Ja, det här blev ju väldigt invecklat, men vad du i princip säger är att om du kan ta hjälp av en professionell resebokare som sitter i de här speciella systemen, så kan du liksom be dem att boka en British Airways flygning men använda en American Airlines biljett, kan man väl enkelt uttrycka det som.
Ja.
Och då hamnar man liksom i en annan tabell som gör att man tjänar fler poäng antagligen.
Precis, så man kan både få ner priserna till ett lägre pris och så kan du få upp din poängintjäning bara genom att boka med rätt prefix tack vare coacher.
Det här spelar ju egentligen väldigt stor roll. Alltså jag tycker för folk som inte reser så här himla ofta, så spelar det inte så stor roll. Men för någon som är ute och reser liksom varannan vecka och med jobbet till exempel, och där liksom poängen och status spelar roll, då ska man ju verkligen tänka på det här.
Ja, och jag kan ju lägga till en till anekdot från ett visst entusiastforum.
Ja, berätta.
Där är en medlem, en ganska prominent medlem, som har 10 budord.
Ja, okay.
Och två av dessa budord är: använd aldrig en resebyrå och boka aldrig coacher.
Aha.
Och där skulle jag säga att jag faktiskt inte vill hålla med helt riktigt, för att coacher kan ju ställa till det ganska mycket för resenären, och även om man bokar med fel sorts resebyrå.
Just det.
Men om man gör det på rätt sätt, det vill säga man bokar med en kompetent resebyrå som vet hur man kan maximera coachers, så kan det här vara till en väldigt stor fördel.
Ja, okej. Okay. Men vad är farhågorna då?
Farhågorna är ju just i fallet med Star Alliance att du inte vet vilka poäng du får.
Ja, just det.
Så att jag minns, för kanske var det 12 år sedan, så bokade jag en Swiss-flygning som var coacher på SAS.
Mm.
Och de bokade P-klass då, som är den lägsta bokningsklassen i business.
Just det.
Och jag krediterade poängen till Aegean Airlines. Så att det var en SAS-flygning som var bokad på Swiss Coacher, och där poängen gick till Aegean.
Aha,
okay. Och bokningsklassen var omöjlig att översätta, för att P-klass på SAS var ju dåvarande klassen för bonusbiljetter i SAS Plus.
Det var det du pratade om innan, att du hamnade lite i mörkret. Du blev liksom det blev ganska oklart vilken poängtabell som skulle appliceras, så du visste inte hur mycket poäng du skulle tjäna.
Nej, och det slutade med att jag inte fick några poäng för den resan, och det här var då en resa som skulle fått mig över till guld, så att jag hade ju hoppats på att få några poäng för att ta mig till guldkort.
Ja.
Och nu fick jag inte det, och då var jag tvungen att köpa en ny resa till ett annat resmål för att få igenom poängen, så att där var det en ganska stor förlust för mig, både tid och pengamässigt. Mm.
Men om man då väljer att boka sina resor via oss då i den här chatten, så är ju våra, om det är någon som kan det här, så är det våra agenter.
Ja.
Så vi kan ju hjälpa er att boka det här på rätt sätt.
Absolut. Mm.
Vilket inte alla resebyråer kan.
Nej.
Även om de har de här professionella bokningssystemen, så har de ganska dålig koll på allt det här med poäng.
Ja, de har ingen koll alls, skulle jag vilja påstå.
Ingen koll alls, kan vi säga snart.
Nej.
Okej. Okej, bra. Då har vi gått igenom Interline, och vi har gått igenom Codeshare och är på väg in i allianser. Om vi inte har någonting mer som vi vill säga om Codeshare-avtal.
Det man kan säga lite grann om Codeshare, det är också att de kan vara olika grader av ingående. Det vill säga vissa flygbolag kan ha Codeshare-avtal som är mer ingående, som innefattar frequent flyer-förmåner.
Aha, okej.
Okay. Till exempel Air France och Etihad meddelar nu i dagarna att de kommer att utveckla sitt befintliga samarbete för att även innefatta sådana reciprocal frequent flyer benefits.
Det vill säga access till lounge och sådana saker.
Ja, exakt.
Ja, intressant, för det trodde jag bara var förbehållet för allianser.
Nej, utan vissa flygbolag kan ju då även innefatta det i Codeshare.
Just det.
Men det är också ganska snårigt.
Också snårigt, svårt att hänga med, kanske enklare med en allians där.
Precis, en allians är enklare, för att i Codeshare-sammanhang så kan det vara så att du bara får tillgång till loungen om du har ett guldkort, om du har bokat en biljett via flygbolag X hemsida och kanal.
Ja, just det.
Så vi kan ta till exempel Air France Etihad, så att du har ett flygbolag guld, du vill komma in i Air France loungen på Paris och du ska flyga med Etihad.
Ja.
Och då kan Air France säga, ja, men hade du bokat en biljett via Air France kanaler på Air France flight number, då hade du kommit in i loungen hos oss.
Just det.
Nu har du bokat via Etihad, och även fast vi har ett samarbete så får du inte komma in i loungen fast du har ett guldkort hos oss.
Ja, men bra. Men då tror jag att vi vill läge och gå vidare och titta på de här allianserna då, där det faktiskt blir enklare.
Exakt.
Så vilket steg har de då tagit vidare när vi sen går och kliver från Codeshare upp på att vara med i en allians?
Precis. Man kan ju likställa Codeshare med ett partnerskap där två personer dejtar.
Ja.
Medan en allians kan likställas som en stor familj.
Ja, just det. Eller kanske ett äktenskap.
Nej, det kommer vi till nästa steg. Så att allianser är mer som en familj.
Ja, jag förstår.
Och det här med flygbolagsallianser, det är väl ett koncept som nu har hamnat lite i skymundan på senare år.
Alltså?
Ja, Star Alliance var ju den första stora alliansen som grundades 1997.
Ja.
Idag så är det fortfarande den största, och den består av, tror jag, 26 flygbolag.
Mm. Och sen finns Oneworld?
Ja, sen finns Oneworld och SkyTeam. Och SkyTeam. Så det är de tre stora allianserna.
Exakt. Så berätta, vad är det som händer nu då? Nu plötsligt så säger man att det här är ganska likt Codeshare, men vi tar med liksom alla mejl, alla access till lounger, vi liksom delar bonusprogram, kan man säga, inte bonusprogram, men
precis,
tiers och allt det där.
Exakt, allians skulle man säga att där får man ju ett samarbete där man får en mera seamless experience som kund.
Ja, just det.
Det vill säga att du kan tjäna och använda poäng på alla flygbolag och alla bonusprogram, lite hur som helst.
Just det.
Och du har tillgång till lounger och förmåner på alla flygbolag och bonusprogram hur som helst så länge det är inom alliansen.
Mm.
Vilket är väldigt bra för kunden, för att det förenklar det väldigt mycket för kunden. Och du kan även liksom plocka russin under kakan.
Så om du har Eurobonus guld, så är det ju att likställa med senator. Och du sa någonting om arbitrage och sådär.
Precis, så att allianser skapar väldigt goda arbitragemöjligheter för kunden, både när det kommer till att nå status men även till att boka bonusresor.
Ja, just det.
Så att man kan ju både få liksom lättare att nå status, som till exempel Eurobonus där du kan få ett guldkort genom att ha två kreditkort.
Ja.
Och även när det kommer till att boka bonusresor, till exempel du kan använda ett program som har en lägre poängtabell eller lägre skatter och avgifter genom att boka ett annat flygbolags bonusresor.
Just det. Ja, bra. Så där har vi liksom hela att nå en viss nivå, alltså tiers, guld och så vidare, och sen så har du bonusresor, och sen, så vad har du mer då som liksom ingår i de här allianserna? Du har ju då som sagt access till lounge och sånt där.
Ja.
Men det ingår ju i själva statusen.
Precis.
Är det någonting mer som är liksom mer avancerat som påverkar vilka flyg man kan köpa och så vidare?
Nej, utan inom alliansen så har ju då flygbloggen även coacher, samarbeten och joint ventures och så vidare. Så att inom samma allians så kan det ju förekomma konkurrerande flygbolag.
Just det.
Och det har ju skapat lite intressekonflikter mellan vissa flygbolag.
Det är inte helt smärtfritt.
Nej, till exempel Lufthansa och Turkish hade ju en ganska stor dispyt för ett par år sedan.
Ja, vad handlade den om?
Det var ju att Lufthansa anklagade Turkish för att expandera för hårt på deras hemmamarknader.
Ja, just det.
Så att Turkish flyger till många småstäder i Tyskland. Alltså sekundära städer till Istanbul.
Ja.
För anslutningar vinare, till exempel Stuttgart och alla de här ställena.
Just det.
Och det tyckte då Lufthansa var lite för mycket konkurrens, att de liksom inkräktade sig för mycket.
Ja.
Så att det Lufthansa då ville göra var att de ville försöka stänga ut Turkish så mycket det gick. Och det gjorde de främst genom att reducera antalet status miles du tjänade med Miles & More på Turkish egna flighter.
Jaha, gud, då gick de in och bråkade på det sättet.
Ja, och grejen var att du tjänade även mera Miles & More miles om du krediterade Turkish flygningar än vad du gjorde om du krediterade dem till Turkish egna program, Miles & Smiles.
Just det.
Så att även där fanns ett incitament att en tysk som flög mycket med Turkish gynnades av att lägga sina Turkish flighter på Miles & More.
Ja.
Än att lägga sina Turkish flighter på Miles & Smiles och så vidare.
Ja, just det.
Så även där har liksom blivit ganska mycket bråk och arbitrage.
Och Miles & More är ju Lufthansa och Miles & Smiles är Turkish.
Ja, exakt.
Ja, okej. Okay. Ja,
så det
bra.
Är väldigt invecklat det här.
Ja. Ja, jag förstår.
Lite svårt att hålla koll på.
Men du, slutligen då så kan vi ju ganska kort egentligen prata lite grann om joint venture. Okej, okay, så berätta, vad är joint venture då? Vad har du för exempel på det?
Ett joint venture kan ju då likställas som ett äktenskap mellan två eller flera flygbolag.
Ja.
Och joint ventures förekommer då oftast mellan inom olika marknader.
Mm.
Till exempel Lufthansa-gruppen har ju joint venture med Air Canada och United.
Okay.
På flygningar över Atlanten.
Ja.
Det kallas för Star Alliance Transatlantic Joint Venture.
Mm.
Och Lufthansa-gruppen har även ett joint venture med ANA på flygningar mellan Europa och Japan.
Så vad innebär det här nu då?
Det här innebär ju då att flygbolagen i joint venture-samarbetet koordinerar sina bokningsklasser och sina priser.
Ja.
Och även sina tidtabeller till en stor del.
Ja, de koordinerar dem så att de är liksom, det här problemet du hade innan med P-klass, inte P-klass, det är löst då?
Ja, det är samma klass mellan alla flygbolag.
Okej, okay. Och vad var det mer de koordinerade?
Då är det även sina tidtabeller, till exempel att mellan, vi kan säga till exempel mellan Frankfurt och Tokyo.
Ja, just det.
Du har ju då ANA en avgång klockan 11.30. Lufthansa har en klockan 13.30. Och sen så har ANA en till avgång klockan 20.45.
Ja, så de inte liksom konkurrerar för mycket så att säga.
Nej, exakt. För att i många fall när flygbolag konkurrerar på en rutt så har de med avgångarna i princip samtidigt.
Mm, just det.
Det vill säga att ANA och Lufthansa flyger samtidigt för att de vill konkurrera. Men i det här fallet så har de ju flera avgångar utspridda på dygnets alla timmar för att maximera anslutningsmöjligheterna.
Det påminner lite om kartellbildning måste jag säga.
Det är lite kartellbildning så att många av de här joint venture-samarbetena, det krävs ju liksom myndighetsgodkännande för att de ska kunna få existera.
Så EU kan säga nej?
Ja, de kan säga nej. Alltså, eller de lokala myndigheterna kan ju då neka de här samarbetena.
Ja, just det. För det hindrar konkurrensen.
Ja, och nu senast så var det ju American Airlines och JetBlue som hade ett joint venture som vart nekat.
Ja, just det.
Som de nu var tvungna att avsluta.
Ja.
Och det var just för att de liksom hindrade konkurrensen. Och mycket i det här var ju för att JetBlue ville köpa upp Spirit Airlines i USA.
Ja.
Så att det skulle bli för lite konkurrens och då sa myndigheterna nej. Och då fick de både nej på att samarbeta med American och även nu på att köpa upp Spirit som är liksom pending.
Men du, intressant, det här är lite grann ur flygbolagens perspektiv, men ur kundens perspektiv då, vad ser du för fördelar där?
Det är väl samma sak det här med frequent flyer-förmåner, att är de inom samma allians så fungerar det ganska problemfritt.
Ja.
Du får ju dina förmåner oavsett.
Just det.
Men om de här olika allianser som till exempel nu United och Emirates har ju ett joint venture där det var mycket snack om att man skulle kunna få reciprocal benefits på flygbolagen, du skulle kunna tjäna och använda poäng på varandras flygningar.
Just det.
Det har inte riktigt materialiserats.
Nej, utan det är lite mer på idéstadiet.
Ja, så att det är fortfarande det här med joint venture, det är fortfarande då till flygbolagens fördel mer till kundens fördel.
Ja, exakt. Ja.
Så det blir som en slags kartellbildning med att flygbolagen har ju då all kontroll över priserna. De kan ju sätta vilka priser de vill och det blir mindre konkurrens för kunden.
Mm.
Så att när det är konkurrens blir det lägre priser och ja, det är bättre för kunden helt enkelt.
Men det är intressant för jag tänker lite ur kundernas perspektiv så känner jag liksom det som är kanske mest upplysande här är ju deras allianserna, hur de fungerar. Men det har ju folk ganska bra koll på.
Ja.
Men det som jag tror att många, som jag tycker att många ska lägga märke till här är just det här med att du kan använda andra prefix och därigenom tjäna mer poäng eller färre poäng och också få andra priser på dina biljetter.
Ja, exakt.
Den är intressant tycker jag.
Precis. Ja. Och sen kan jag även lägga till lite grann med SAS och Singapore, för de har ju joint venture mellan Skandinavien och Singapore.
Ja.
Det här samarbetet har jag för mig invecklades ganska mycket runt 2018-2019.
Okej, så det är ganska nytt?
Det är relativt nytt, även om det fick liksom en liten paus där under pandemin.
Mm.
Innan 2018 så kunde SAS inte boka Singapore-flighter i business på lång håll.
Okej.
Utan Singapore är ju då väldigt restriktiva med att ge vissa flygbolag tillgång till de här bonusplatserna.
Just det.
Men i samband med det här joint venture-samarbetet så fick då SAS tillgång till de här bonusplatserna.
Mm.
Så då kunde SAS helt plötsligt boka business class mellan Köpenhamn och Singapore eller first class mellan Köpenhamn och Singapore som var väldigt populärt.
Men det försvann ju rätt fort alltså.
Precis, det försvann ju då under pandemin så att det här var ju ganska kortlivat men det var ju en väldigt fin möjlighet som öppnades upp.
Ja, okej. Okay. Du menar att liksom joint venture kan vara väldigt bra för kunden i vissa sammanhang?
Ja, i det här väldigt sällsynta sammanhanget.
Ja, exakt.
Nu efter pandemin så har ju då SAS och Singapore inte något riktigt avtal mellan vad de ska kompensera varandra för bonusplatserna.
Mm.
SAS kan fortfarande boka platserna och Singapore släpper platserna till SAS, men Singapore vill ju ha de vill ju ha marknadspris mer eller mindre för de platserna.
Ja.
Vilket innebär att SAS inte vill betala det.
Just det.
Och därför säger SAS ifrån till sina medlemmar att nej, men ni får inte boka de här platserna.
Ja.
Även om Singapore då släpper dem till SAS. Och att SAS då i praktiken kan boka dem.
Mm.
Eller teorin.
Okej.
Okay. Så att det är väldigt invecklat och ja, vi kan ju säga att joint ventures är ju mera till för flygbolagen mer än
för kunden. Exakt. Ja, okej. Nej, men intressant. Det här var ett kul avsnitt tycker jag.
Absolut.
Det finns nog mer att säga om det här.
Ja, vi kan ju snacka länge som helst om det. Men
vi kanske återkommer med ett nytt avsnitt som bara handlar om codeshare eller något sånt där.
Ja, exakt.
Vi får se. Men du, vi säger väl det då?
Ja.
Ja. Tack för idag.
Tack själv.
Hej.
Ciao.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.